Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Dennis Pavlovic, vi sitter här i källaren på Karlskoga Tidning ännu en vecka. Hur mås det?
Bra, tack. Igår, jag känner mig stärkt nu, för igår så fick jag efter 10 års strul en liten diagnos där på mina hälsenor. Ja, men det ändå... Kälväxt var ordet, tror jag. Kälväxt i hälsenan slash hälen där. Men ändå bara kälväxt grad 1 av 4. Och 3 till 6 månaders rehab så skulle ju jag kunna vara som ny till fotbollssäsongen 2024. Så jag säger väl häng med, vi kör.
Ja, men det är bra. Gött att höra ändå att du lever och att du satsar vidare på gärdsgårdsserierna.
Ja, för fan, 2024, det blir mitt år, vet du.
Ja, men det tror jag. Ditt år, och men då kommer du fortsätta bråten, eller? Eller känns det som att du är stekhet på marknaden nu, att det är någon, ja, att KB eller Strömtorp jagar det liksom, utan det är bråten som fortsätter gäller nu.
Eller det var jag. Det är väl två anledningar till det. Den första uppenbara som säger att jag telefon lär nog inte gå varm, och även om den gjorde det, så nej, men nu är det bråten for life faktiskt.
Ja. Det är inte så att din agent kommer bli nedringd liksom?
Nej.
Nej.
Jag förstår. Det kan vi nog slå fast. Mm. Men din agent kanske, hur var midsommarhelgen? Blev det någon träning och så?
Svagt med träning, får jag säga. Jag har varit en hel helg i Göteborg där hos min kompis Niklas, och han driver ett ölbryggeri där. Vi får göra lite reklam där. Fermenterarna, drick ölen, den är magisk. Jag dricker den, och alldeles för mycket och för ofta. Så att, det var några hårda dagar där nere, men nu är man tillbaka här och köttar på i 2 veckor till nu innan semester, så att det ska bli gött. Och jag var ju på Degerfors träning igår. Vi hoppar raskt vidare till Degerfors här, tänker jag. Och ingen Dijan Vukojevic var ju på plats, och enligt rapporter här så ska magnetröntgas, om man nu säger så, på torsdag. Och det är väl några som befarar att det är, eller vi har väl fått lite uppgifter om att det rör sig om ett korsband som kanske är av. Vi får väl se vad rapporten blir. Hur ser du på att han kan bli så att han faktiskt missar resten av säsongen?
Det är väldigt, väldigt oroväckande för Degerfors, så som jag ser det. Även fast han har, det är ju tudelat, visst, han har missat en hel del, men han är också, det har ju å andra sidan varit den farligaste spelaren framåt. Så skulle det visa sig att det är så pass illa som ett korsband, ja, då måste ju Werner ut mer eller mindre i panik och ha en bra ersättare för att fortsätta med befintlig trupp utan Dijan. Ja, då vet det tusan om det inte luktar att då känns helt plötsligt som att ett kval vore ett positivt resultat faktiskt för Degerfors. Vad är din känsla?
Nej, men jag håller med faktiskt. Det är inte alls bra. Degerfors, vi pratade om det lite förut på lunchen, att Degerfors åkte till Djurgården i en träningsmatch, förlorade med 3-1 och åker på 2 skador. Oskar Wallin den andra. Och Göteborg åker och vinner mot Malmö borta. AIK åker och vinner mot Norrköping borta. Visst, det är träningsmatcher, men det är klart att sådana vinster ändå kan ge lite självförtroende här när de startar om. Så att, nej, det är en otroligt viktig match mot Värnamo här faktiskt. Det är nog, alltså, det är lätt att man slänger sig med de här orden att det är säsongens viktigaste match, men det är frågan för om inte det här är det faktiskt.
Ja, jag är helt enig, för ska de undvika kval, ja, då, vilka lag ska man ha bakom sig? Värnamo är ju en väldigt stark kandidat där, och skulle de vinna, skulle de förlora, det gör en jätteskillnad i tabellen, och mot den bakgrunden så känns det ju, ja, men det är lite så här typiskt för Degerfors säsong. Det här kan ju rent av vara en sån här åka ur grej, att ja, men farligaste anfallaren faktiskt skadar sig där allvarligt. Nu är det ju ingen Dijan, ingen Diego Campos, och anfallslinjen känns ju tunn här mot Värnamo i en match som man absolut bör vinna då.
Ja, precis. Jag tänkte vi brukar ju ta en varsin startelva här. Och allt som oftast har vi faktiskt rätt också. Det får vi vara ödmjuka att säga. Men jag vet inte om vi har samma idag faktiskt. Eller om vi skiljer oss åt. Men jag tänker att jag börjar då. Och jag vill ha ett målvaktsbyte. Tänker att Degerfors vill ha en liten nystart. Låta Sondre få chansen igen här. Tycker inte att Jonas Olsson har... Han har inte varit dålig, men han har inte varit bra heller. Så att in med Sondre igen som har en hög kapacitet, har vi sett. Trebackslinje med Gustav Granat, Korac och Sebbe. Och sen Elias som högerving. Gravius Pavlovic tillbaka i startelvan. Och Joe till vänster. En fronttrio där som... Det är den som är svårast tycker jag att sätta faktiskt. Jag har satt Örqvist som höger tia. Jag tror att han kommer gå ner lite mer och röra sig fritt mellan anfall och mittfält. Och Gustav Lindgren får chansen som en liten nia tillsammans med... Ja, men jag tror ändå att Gvargis får spela faktiskt. Jag hade Mörfält där först, men så strök jag över Mörfält och satte in Gvargis.
Ja, jag noterade din sena ändring där med ett litet...
Jag tycker inte, jag vet inte. Jag tycker det är svårt där. Jättesvårt att bilda ett tremanna anfall faktiskt. Hur ser det ut hos dig? Har vi liknande eller?
Vi har ju identiskt fram till anfallslinjen där då. Och mitt anfall är ju också Örqvist där då till höger. Jag tänker att det är ändå sån här viktig match att... Ja, han är en av de bästa spelarna. Han ska spela på sin rätta position där han är mest inkörd. Sen har jag faktiskt skrivit in Fortune Bassey centralt där i anfallet. Och det är väl en chansning på många sätt. Men jag tänker, han sa ju där, jag gjorde en intervju med honom under förra veckan där. Och han sa ju det att han skulle väldigt mycket uppskatta att få chansen från start. Att det känns som att det är lättare då att visa sina kvaliteter. Och så jag tänker här nu när Dian är skadad. Ja, chansen för honom att få starta en match kommer ju inte att bli större. Och om han inte startar den här matchen när Dian är skadad, när ingen ersättare är på plats, ja, när ska han då starta? Så startar han inte den här matchen, då känns det som att då är det ju någonstans läge, tycker jag, att gå skilda vägar. För när ska han annars starta? Sen så har jag faktiskt skrivit ner Mörfält då till vänster i anfallet. Och jag tänker att han ville väl egentligen också helst spela till höger, men jag tänker att han skulle kunna röra sig lite fritt där i ytorna mellan mittfält och backlinjen. Jag tycker att Gvargis, ja, ingen av dem har väl egentligen gjort någon succé. Det kan man väl delvis förstå. Båda har haft en skadehistorik. Men jag tycker Gvargis har ju fått betydligt mer speltid än Mörfält. Därför så tycker jag att han är lite mer värd att få visa vad han kan. För jag tycker också att han var ganska pigg stundtals mot Kalmar där i sista matchen när han startade. Så.
Ja, jag håller helt och hållet med dig där angående Bessie. Alltså, startar han inte nu, då är det bara skicka. Alltså... Ja, de säger att han är sjuk och de säger att han inte är redo och så vidare och så vidare. Han springer runt där på träningen, det ser inte ut att vara några problem överhuvudtaget liksom. Så att startar han inte nu, då antar jag att de kommer att bryta så fort fönstret öppnar, om man inte kan bryta tidigare. Jag vet inte hur sånt här funkar, men nej, det är ju hans chans liksom. Nu får han kanske 80-90 minuter nu mot Värnamo, och där måste han ju prestera. Annars är det ju som sagt bara att skicka honom tillbaka.
Hela situationen känns ju faktiskt lite konstig, för han berättade ju där under intervjun öppenhjärtigt om att han hade inte mått bra psykiskt helt enkelt. Som jag tolkade det lite mellan raderna, att han kom väl till Degerfors stukad efter att ha varit utlånad till Victoria Pilsen där med reservation för uttal i Tjeckien. Kommer tillbaka till Ferencvaros, blir utlånad igen till Degerfors, hamnar på bänken. Han kanske trodde att han skulle vara en stjärna, hamnar på bänken, har inte mått så bra psykiskt. Han öppnar upp om det där, men sa ju ändå att han har hittat tillbaka till glädjen nu efter semestern och att det känns bättre. Men sen spelar han ju inte igen mot Djurgården, så man undrar ju lite, ja, så mår han verkligen bättre eller sa han det för att det är så som man förväntas säga? Hela situationen känns lite lurig, så det ska bli intressant och spännande att se hur det blir där om han kommer till spel.
Mm. Ja, verkligen. Det får vi hålla utkik på. Ja, vad ska man säga? Att vi väntar ju här på Elias Poussayen, högerspringaren, som ska gästa oss. Han var med i höstas också. Det blir hans andra lilla sittning med oss här. Det ser vi fram emot. Så vi säger väl egentligen bara häng med. Då välkomnar vi veckans gäst Elias Poussayen till Studio Valle.
Tusen tack.
Hur mås det denna tisdag? Tänk sig onsdag, men det är ju tisdag.
Ja, nej, men det känns bra. Jag kommer tillbaka från semestern och det rullar på med träningar och så. Så det är kul att vara igång igen.
Hur var semestern?
Den var ju inte jättelång, men den var ändå välbehövlig. Jag var en vecka hos mormor och morfar som bor uppe i Stockholm. Så jag varvade ner där och sen åkte in till Stockholm lite då och träffade lite vänner och sådär. Så det var nice. Mm.
Det är ju det, alltså när man tänker semester, för den är ju inte lång alltså.
Nej.
Vad hinner man ens varva ner innan man kör igång igen liksom?
Men för min del så först tänkte jag åka ner till Skåne och hälsa på kompisar. Så då hade det nog lätt blivit att man ville hinna träffa alla och det har varit full rulle. Så det var egentligen väldigt skönt att jag åkte till morfars lantställe och bara fick komma till lugn och ro och ta det lugnt, ta dagen, för den kommer hela tiden. Och framförallt det mentala, att komma ner till varv.
Hur mycket tränar man ändå då? Alltså, är du ute och löper och kör styrka och sånt, eller hur funkar det?
Vi fick ju ett litet schema av Johan, vår fystränare. Och sen kör man lite det man vill. Det finns ju intresset liksom att träna. Jag tränar lite som jag ville, men kanske inte fotbollsfys på samma sätt, utan man passade på att köra ett extra bröstpass eller någonting sånt.
Mormor och morfar är de fotbollstokiga, så att det blev mycket fotbollssnack, eller var det?
De är ju väldigt insatta, de gillar att kolla på matcherna och sådär, men de kan ju ingenting om fotboll, vilket är väldigt gulligt. Mormor kan ju ringa och berätta stolt hon är efter en match, så har vi förlorat 6-0 och jag har varit skit. Men det är charmigt det med.
Ja. Också du hänger också mycket med Rasmus Hörqvist, har man sett på sociala medier. Har ni funnit varandra liksom, eller hur?
Ja, vi fann varandra egentligen förra hösten, och då var det väl främst på fotbollsplanen att vi klickade väldigt bra. Och sen nu har jag flyttat till Karlskoga nu till vintern, och då har det blivit att det har blivit en kompis för livet med liksom. Fantastisk kille.
Vad brukar ni göra när ni hänger då?
Nu när man är här i Karlskoga så är det ju mest vardag. Vi går och tränar ihop, lunchar ihop, leder dag och badar ihop. Det är mycket. Vi gör egentligen allting ihop just nu. Och sen ska tilläggas att även Gustav Granat och Lindgren också. Det är vi fyra som håller ihop. Men ja, jag blev ju inte av honom på semestern heller, utan vi åkte till Stockholm ihop också.
Okej, ja. Ni sitter lite ihop alltså. Ja. Jag tänkte också på det här just med, som du säger, ni synkar ju bra där längs högerkanten. Mm. Tror du det också spelar in mycket i att man sen liksom blir bra vänner utanför, eller är det bara en...
Nej, det tror jag egentligen inte spelar någon roll. Sådär, men såklart skulle jag säga att eftersom vi är så bra vänner utanför plan, att vi klickar ännu mer på plan också. Vi tar jobbet för varandra och sådana saker. Så jag ser bara fördelar med det.
Jag tänker också, ni har ju en målgest som ni har kört tillsammans där några gånger. Du får berätta lite mer. Jag tror vi har skrivit och pratat om det tidigare, men du får dra det varvet igen då. Hur ni kom på den och vad ni tänker på.
Nej, men varken jag eller Rasmus är några direkta målgörare. Men vi diskuterade ändå lite att vi måste ha en gemensam målgest i år. Och så bollade vi lite fram och tillbaka, och sen Lagerbjälke körde ju den en gång i fjol. Och sen så vi tycker om Stisse, så det är en liten hyllning till honom med att han får vara med på ett hörn också.
En liten bip-bop-dans kan man säga,
ja, exakt.
För er som inte har sett den. Vad har han sagt efter det då?
Nej, han säger väl inte så mycket. Han bara springer runt och är glad hela tiden. Ja. Han är fantastisk.
Ja. Ja, hur viktigt är det att ha en sån, vad ska man säga, profil, lagledare liksom, som, ja, som går runt och han känns som att han sprider liksom god stämning.
Ja, nej, det är skitviktigt. Alla lag har väl nästan en typ av lagledare som man tycker om sådär, men ja, men Stisse, han är alltid glad, han klagar aldrig, frukosten står redo när vi kommer på morgonen, han går runt och småskämtar lite och nej, han är guld värd.
Kommer du ihåg vad du tänkte? För att inför varje match ju, ja, dagen före match så är det en speciell uppvärmning, ja, som är minst sagt speciell. Ja. Kommer du ihåg vad du tänkte då liksom första gången du fick vara med om det där?
Jag var ju lite förberedd på det eftersom jag hade sett dokumentären på SVT. Det var väl någon för 2 år sedan. Så jag var ju lite förberedd på den, men... Det var ändå en sjuk upplevelse. Alltså man tänker ju inte i allsvenskan att det ska vara så där. Men man kommer dit dagen innan match och det är en hönsgård. Alla springer runt och skriker. Och, ja, men det är kul. Jag tycker det är viktigt att både ha seriositeten samtidigt, även ha kul på fotbollsplanen med.
Ja. Förbereder ni nyförvärven nu då, som kommer det att är ni med nu? Idag blir det speciellt eller låter ni dem få en chock liksom?
Nej, men det vi brukar ändå Stisse är ju alltid extra taggad när det är ett nyförvärv. Ja. Då kör han. Han skäms inte. Nej. Men vi förbereder dem lite, men det är ändå det går inte att förbereda. Alltså du vet, det är chock oavsett hur mycket man förbereder.
Ja, jag förstår.
Stisse brukar hitta på lite nya rörelser varje år. Jag tänker, vilken är hans senaste rörelse?
Han har egentligen en ny varje träning. Madingon är ju en favorit just nu.
Madingon?
Ja, den är kanske inte rumsren, men han kör den ändå.
Ja, den är, går det att förklara den på ett ungefär? Eller är det barnförbjudet?
Nej, det är nog barnförbjudet. Det skulle jag säga.
Jag har ju hört något om någon superbarsa också.
Ja, superbarsa och vulkanen. Och,
Let's Dance kör
han. Let's Dance kör han, och sen ibland så flikar han in med någon spelars namn. Och, ja, han
ja,
kör.
Han kör, ja, det är fint.
Kan man lugnt säga. Du Elias, det är ungefär 1 år sedan nu som du kom till Degerfors faktiskt. Det känns som ett händelserikt år för dig. Hur skulle, om du ska försöka sammanfatta det här året som har gått?
Detta eller förra säsongen med? Sen jag kom hit.
Exakt, jag tänkte sen du kom hit.
Nej, allting har ju gått alltså egentligen sjukt snabbt. Och det var egentligen efter, ja men typ förra vintern när jag kom hem, som jag kunde landa lite vad som hade hänt. För det, som sagt, allt gick snabbt. I januari, februari åkte jag runt och provspelade i Division 1 och fick alltså, plocka av mina sparpengar för att ha råd att köra till Malmö varje dag och provspela. Och sen så gick det bra i Lund och spelade 12 matcher där, sen hörde ju Degerfors av sig. Och där tänkte jag egentligen väl att försöka komma in i truppen, kanske försöka vara med i någon, truppen till matcher. Och sen så dök det upp 1-2 skador. Jag tror Joe fick utvisning. Kralje gick sönder. Så dök det upp en chans för mig och jag tog den liksom. Och samtidigt gick ju också laget väldigt bra den hösten. Och det ska sägas att det kunde man ju se på laget från vårsäsongen och höstsäsongen. Där alla spelare var skit och skräp och alla skulle ut på våren. Hur bra alla var på hösten. Så det är, på ett sätt så är det ju enklare att prestera i ett bra lag än vad det är när det går lite tuffare.
Jag förstår, du är ju självskriven nu i startelvan och dessutom så läste vi att du var ganska nära att få landslagsdebutera för Tunisien här alldeles nyligen, förstod vi det som.
Ja.
Kan du berätta lite mer om hur nära det faktiskt var?
Ja, det var alltså väldigt nära. Vi har ju haft en dialog med dem sen förra hösten, men det var liksom aldrig aktuellt eftersom de spelade VM nu i vintras. Så de sa att de följer mig, men att i så fall blir det efter VM. Och så ringde de mig nu för en månad sedan och sa att de ville komma och kolla på en match. Att de hade följt mig 1 år och tyckte att jag gör det bra. Och sen så blev jag uttagen, för de har ju en bruttotrupp innan en samling, och sen har de en shortlist där de har liksom skalat ner truppen, alltså det är truppen innan den riktiga truppen tas ut. Och jag hamnade exakt innan truppen tog ut. Så det var shortlistan jag hamnade i. Så det var väldigt nära.
Förstår. Hur var det att bli bortblockad så pass nära då?
Alltså första känslan var ju alltså en besvikelse. Såklart, alltså när man var så nära. Men nu några veckor efter så har det ändå landat. Alltså då är man är ju väldigt stolt. Alltså att det är så pass nära att man är faktiskt med i tunisiska landslaget. Och det är också någonstans ett bevis på att jag gör någonting som är väldigt bra. Men det är ju svårt om jag konkurrerar med spelare i tyska ligan, grekiska ligan, franska ligan. Det blir svårt att liksom motivera sagt för de spelarna varför jag ska bli uttagen som spelare i vad är svenska ligan, rankad 24 i Europa. Har jag spelat ett bottenlag? Det blir svårt att ta ut mig utan dem. De tyckte, eller gav mig ett råd att gå till en större klubb. Och det. Jag vet inte vad man ska säga på det.
Ja, jag har en känsla om att vi kommer återkomma till lite karriärsplanering och tankar kring framtiden senare sen här under intervjun. Elias. Men jag tänkte till att börja med, när vi satt här i höstas så var det ju så berättade du att det också kunde bli aktuellt med det finländska landslaget. Ja. Jag tänkte lite hur status är där.
Nej, det är inte finska landslaget är inte alls aktuellt. Vi hade lite dialog förra vintern, men jag känner att det tunisiska landslaget jag verkligen vill spela för. Samtidigt som det också VM, att få spela VM är ju alltså det alla barn har drömt om, och det känner jag är en större chans att göra liksom Tunisien spelar nästa varenda VM, och det målet är att vara med 2026 i USA och Mexiko.
Hur var din koppling till Tunisien nu igen då, sa vi?
Pappa är från Tunisien, så det är via det hållet.
Hur mycket går han runt och drömmer nu då om att få se sin son i sitt landslag?
Nej, jag tror säkert han är skitstolt och drömmer om det och sådär, och sen... Jag har ju mycket släktingar i Tunisien som också är jäkligt stolta, så vi får se.
Jag förstår det. Du och jag har väl också drömt om VM. Hade väl också någon naiv dröm någon gång, Fredrik?
Han dog fort. Vill jag lova. Väldigt fort.
Sant. Tänkte bara, Elias, en avslutande fråga där om landslaget. Mm. Med tanke på hur dåligt det går för Sverige just nu. Du har inte funderat på att avvakta lite med Tunisien så, eller?
Om Sverige är sugna så får de ju höra av sig, men det känns väldigt långt ifrån.
Yes, vi får se helt enkelt hur det blir med landslagsdrömmarna och landslagsspel. Mm. Som ni var inne på, liksom, du snackade om att gå till en större klubb, ville de att du skulle göra. Mm. Och Werner har ju sagt här i en intervju som vi hade i vår podd att han inte helst vill sälja någon under sommaren. Då. Men hur ser du på det? Liksom? För du är ju en av de spelarna som du sitter på kontrakt även nästa år. Och ska du sälja så kanske det är. Kanske till vintern till exempel. Eller sånt där. Hur ser du själv på situationen du sitter i? Liksom med kontrakt och lite framtid och sådär.
Ja, först och främst trivs jag alltså fantastiskt bra i Degerfors. Jag får spela... Ja, men hittills har jag startat varenda match. För jag tränar som tror på mig. Jag trivs bra i gruppen. Och får liksom spela allsvenska matcher vecka in, vecka ut. Och, alltså, det är jag väldigt tacksam för. Sen samtidigt så... vill man ju hela tiden ta nästa kliv och nästa steg. Men vi får helt enkelt se. Om det dyker upp något konkret så får man liksom ta snacket med Werner då, med innan dess. Så tänker jag inte överhuvudtaget på det. Jag känner att jag har gjort det bra i Degerfors, men även att jag har mer att bevisa. Liksom. Jag kan göra det ännu bättre.
Ja, vet du någonting om intresse redan nu, eller vet du något?
Ja, som sagt, intresse finns det nog egentligen för alla spelare. Alltså så, men just nu så finns det inget alltså konkret som jag vet i alla fall.
Hur redo känner du själv då, att du är att ta liksom nästa kliv? Som sagt, du har ju inte varit i Allsvenskan så länge, men har gjort det bra. Och så, vad känner du kring det?
Nej, jag känner mig mer redo för att ta nästa steg. Men ja, jag har inte heller skulle jag stanna här hösten ut eller nästa år, så är jag inte heller besviken över det. Men såklart, jag känner mig mer redo nu för att ta nästa steg än vad jag gjorde i vintras.
Är det någon, när man pratar ligor då, känner du att det är någon liga du kanske skulle passa bättre i eller något sånt där?
Nej, inte något. Alltså direkt så är det viktigaste för mig just nu är att försöka ta ett steg högre upp, men kanske inte för stort steg, utan det viktigaste hela tiden handlar om att få speltid var man än kommer. Såklart kan man inte garanteras alltså, att få speltid överallt, men försöka ta så stort steg som möjligt men samtidigt få spela. Sen om det är inom Sverige eller om det är utomlands, det får vi se vad som dyker upp.
Ett steg inom allsvenskan skulle du kunna tänka dig att göra också liksom. I sådana fall till en högre klubb, alltså en toppklubb då, antar jag. Liksom.
Ja, absolut. Absolut.
Har du någon favoritliga förresten, på tal om ligor?
Tänker du som jag vill gå till?
Vi kan ta men som du liksom följer kanske lite extra eller sådär.
Premier League följer ju alla, men det känns väl inte jätteaktuellt. Så. Men Premier League är det man följer vecka in vecka ut. Liksom.
Ja. Favoritlaget Chelsea också, det har inte gått så bra.
Nej, det går tufft för dem, men de kommer igen.
Ja, du tror det, eller?
De får värva för några miljarder till. Så.
Ja, exakt. Pengar finns det.
Ja, det har vi sett.
Ja, verkligen.
Tills vidare då, Elias, så har du ju en allsvensk omstart framför dig där. Ja. Hur är din känsla inför omstarten?
Den är väldigt bra. Jag tycker det innan, de typ fem sista matcherna, ta väck Malmö-matchen, så kändes vi väldigt bra, väldigt stabila. Och det är egentligen, jag tycker det är jätteotur att vi bara fick vi med oss 5 poäng från de matcherna. Vi skulle egentligen haft 3 från Hammarby och 3 från Varberg med, och kanske i alla fall 1 poäng mot Kalmar borta. Det känns väldigt bra. Samtidigt så måste vi vara ödmjuka, för det är en viktig månad vi har framför oss nu. Vi har Värnamo, Sirius, BP. Denna månaden känns väldigt, men kommer visa vägen lite vart hösten kommer leda oss. Så, ja.
Ja, hur pratar ni liksom internt om det i laget, att det är många viktiga matcher på rad och så? Hur pratar ni om det mentalt och sådär?
Egentligen snackar vi inte så mycket om det. Vi tar egentligen varje match som den kommer. Och såklart alla vet ju om hur läget ser ut, att det är viktiga matcher. Men det är inte så att vi direkt byggt upp en värld där allting avgörs nu i juli. Men vi vet ju samtidigt om att den är väldigt viktig.
Tror du, Elias, att det blir en kamp om överlevnad i år igen? Eller vad är din känsla här inför resten av säsongen?
Men som det ser ut nu så blir det ju det. Det hade ju väl känts lite tryggare om man hade haft kanske Sirius och Värnamo bakom sig istället för Göteborg och AIK. Speciellt när man ser framförallt AIK, hur de ska värva höger till vänster. Medan jag vet inte vad Degerfors får värva för 1-2 miljoner kanske. Så jo, det lär nog bli en att kämpa hela vägen in som alla andra säsonger.
Hur tycker du att det är förresten att tampas mot AIK? För jag minns ju att du har sagt någon gång att AIK var ditt gamla favoritlag. Så.
Ja, det där försvinner ju väldigt snabbt. Nu tycker jag bara det är extra gött att vinna mot AIK. Mina morbröder älskar AIK. Det finns faktiskt ingen bättre känsla att vinna mot dem, och så träffar man dem efter matchen och de är pissiga. Alltså det känns, så länge de är bara alltså bakom oss så är jag nöjd.
Du är inte orolig för att morbröderna ska säga upp bekantskapen med dig om Degerfors blir kvar och AIK ryker ner till Superettan?
Ja, det finns chans för det. Eller så kan det bli att de tar en paus eller vad man ska säga tills AIK är tillbaka igen.
Jag och Fredrik har ju diskuterat mycket vilka lag som Degerfors ska ha bakom sig, så. Mm. Vad är dina tankar?
Varberg är väl ganska självklart att de kommer ligga där i botten. Sen såklart så vill vi ju hålla Göteborg och AIK bakom oss, men det kan ju bli tufft. Men det är väl, vilka är det? Värnamo, Sirius, Mjällby. Det är väl de som är också i botten och fightas med oss.
Och då förstår man återigen då att det är viktiga matcher som kommer.
Ja, exakt.
Tänker också det här just i silly season-tider när det ryktas hejvilt på sociala medier. Hur mycket följer man som spelare sådana saker? Ja, men som AIK eller IFK Göteborg, liksom. Hänger man med där eller försöker man nu?
Nej, det är såklart. Man är ju fotbollsintresserad. Men det är ju inte så att man går in slaviskt och följer, utan man läser väl fotbollskanalen och Sportbladet och ser lite vad som händer. Sen, ja, det man är liksom, jag är inte besatt av att följa vad om nej, nu värvar de något eller någonting så. Men det är såklart kul att få hänga med.
Jag tänker att vi ska ta ett litet, en liten comeback för det här med ett ord om faktiskt. Vi har inte kört det på ett tag. Okay. Att jag säger någonting och så säger du det första du kommer på. Så okay. Kanske det blir en liten diskussion om det efter då.
Ja.
Så vi börjar med Varberg.
Skit.
Ja. Det finns ju eller efter den matchen så gjorde du en intervju där i tv också. Du var inte helt nöjd.
Nej, det var bland det sjukaste jag har sett. Alltså, först tänkte jag att Chris har väl inte skallat honom, men i alla fall någon slags kontakt, för han låg ju där, jag vet inte hur länge, 10 minuter. Och sen så såg man ju priserna i efterhand och det var det är skrattretande. Och någonstans är de flesta fotbollsspelare spelar över lite filmer, men man tänker, du har legat i 10 minuter nu, du har fått behandling av en fysio, måste du också kalla in en läkare som behöver kolla det? Och det röda kortet hade han redan fått för 7 minuter sedan, så man bara ställde upp. Det värsta är också att han efter matchen kan han inte, han kan inte erkänna att han filmade, utan han fortsatte ju låsa sig och
just den matchen, hur frustrerande är en sån match? Ni vet ju hur det kommer se ut, men ändå så är det mycket prat om det efteråt, liksom, eller vad man ska säga. Alltså, hur är det att spela de där matcherna?
Alltså, Varberg-matchen är ju jäkligt speciella. Det är ju inte som någon annan match, för det är mycket, de ligger ner och de tar tid och de slösar på matchen hela tiden. Alltså, matchen igenom så är det är inte mycket fotboll. Så det är speciella matcher att möta dem, men sen, samtidigt fotboll handlar om att vinna och man får väl hitta vägar till att göra det, liksom.
Känns inte som att Varberg är ditt nästa klubbval i alla fall.
Det kommer aldrig hända.
Nej, det kan vi nog slå fast vid i alla fall.
Ja.
Ett ord om Rasmus Örqvist då?
Kung.
Det har vi redan pratat om honom också, så att han får, vi ska inte ge honom mer skalle nu, utan han får lugna sig. Målar yrket?
Saknar ej.
Nej.
Men här vet du, tänkte jag, Elias, att vi måste stanna till lite. För förra året så kom ju du med värdefulla tips där. Ni har hållit på att måla om i mitt hus.
Ja.
Och nu har det ju fallit sig som så att vi har köpt ett nytt hus.
Såklart.
Och hör och häpna vad som ska hända nu.
Målas antagligen.
Det är dags igen, vet du.
Ja.
Så jag vet inte, skulle du säga att jag har tur eller otur?
Alltså, tycker du det är kul att måla som det verkar vara, så så har du ju tur. Men jag är inte avundsjuk, det är så mycket kan jag säga.
Nej, jag är väl inte görpeppad om man ska vara ärlig. Så har du något tips hur jag ska kunna tala? Jag tror inte att min sambo lyssnar, hur jag ska kunna avstyra den här idén.
Ingen aning. Det är oftast de som bestämmer, så det är bara se glad ut och göra det de säger. Huset fridens skull.
Vad ska du ha då för att rycka in?
Ja, det krävs jäkligt mycket. Säg 10-dubbla mitt kontrakt, så kanske det är aktuellt.
Kan bli tufft, men lämnar nog in en V75-rad på lördagen då. Hoppas för det bästa.
Ja.
Men förra gången så var det trä, nu är det puts då. Om du har något tips för hur man målar på en putsfasad på bästa sätt.
Vad är putsfasaden?
Det är någon form av...
Nej, jag har aldrig hört putsfasadordet ens.
Nej, det är ju inte trä, utan det är puts.
Ja. Det går typ inte förklara på ett bättre sätt. Men är det bra puts så är det ju inte... Då är det inte jobbigt, då är det bara måla. Ta en rulle och måla över det.
Nu har jag och Fredrik blott om hur praktiskt duktiga vi är. Ingen av oss kan vet vad puts är.
Nej. Det känns inte som att jag ligger så nära till hans heller för att hjälpa dig.
Nej,
du är varmt välkommen.
Är det dåligt puts, så då har du hela sommaren framför dig.
Jag bara hoppas för det bästa.
Ja, det är fint. Ett ord om Skåne.
Fantastiskt. På sommaren framförallt.
Ja. Saknar du Skåne?
Inte lika mycket längre. Det var egentligen främst för hösten man saknade väldigt mycket. Och det är... Det är främst ens vänner och min mussan som bor där. Men nu har man väl hittat en vardag här. Man har kompisar utanför man umgås med. Sen såklart så saknar man ju vännerna där hemma. Men det är ändå att det är inte alltså, på samma sätt som innan. Men någon gång vill jag ju såklart återvända tillbaka dit. Sen om det är nu eller om 10 år, alltså det vet jag inte. Men någon gång.
Ett ord om, ja, vi byter ju Skåne mot Värmland helt enkelt.
Inte lika fint.
Det är inte så att du bosätter dig i Karlskoga efter karriären?
Det kan jag garantera, det kommer inte hända. Nej. Men sen samtidigt, jag trivs bra här och sådär, men Skåne är finare. Jag ska inte ljuga.
Jag förstår. Ja, vad känner du Dennis? Har du något mer ett ord om? Har du något du bara kan slänga ur det eller?
Det var, kanske inte ett ord om, men jag kom på nu här att jag skulle ju fråga om era Fia med knufftävlingar också.
Ja.
Om du kan berätta lite där.
Nej, men det började egentligen när vi skulle åka till Luleå i cupmatchen. Så var det väl Sean som kom på idén att vi skulle börja spela Fia med knuff. Och det var hetsiga bussresor både fram och tillbaka. Och sen ballade ur för det... Vi började spela, jag, Gunra, Rasmus och Gustav Granat började spela utanför mig. Så du vet, och det var ju alltid, det ska alltid spelas som någonting. Om det är om en Nocco eller om det är om en proteinbar. Och sen hamnade jag en period där jag typ förlorade 10 gånger rad. Det blir en dyr historia. Men det var hetsigt.
Vem skulle du säga är den hetsigaste då i Fia med knuffligan?
Alltså, den som absolut blir surast är ju Gustav Lindgren.
Det är så?
Ja, han blir så jäkla sur. Det är helt sjukt.
Ja, ser man. Han verkar ju vara lite så här lugn ändå, men skenet kan ju bedra.
Han kan bli jäkligt sur.
Hur funkar det då? Är det den som åker ut först, eller alltså den som blir kvar sist och köper till alla? Eller
ja,
hur?
Exakt. Okay. Förloraren får betala till alla.
Mm. Ja, för de 10 raka gånger då.
Det är också förnedrande att gå och köpa några knockers. Alltså, vi åker ju ihop varje dag till träningen. Så kommer man till bilen och så sitter de där med ett leende och så ska man dela ut sina knockers. Det är inte kul.
Nej. Vem har flest vinster då? Eller vem är bäst?
Jag tror tyvärr Gustav Granat har kommit billigast undan. Det slutade med att Rasmus hade en tuff period i slutet och då tog han väck spelet och sen kom han aldrig tillbaka igen.
Okay. Ja. Det är också ett sätt att komma undan på.
Ja. Också, jag kommer tänka på nu när vi hade intervjun med dig i oktober så sa du att Sean Sabetkar var den som liksom var roligast i laget eller vad man ska säga.
Ja.
Märks det nu, för han känns som en stor ledare liksom, har varit det och en person som är väldigt omtyckt liksom. Har det märks någonting på gruppen eller på Degerfors tycker du? Att han har lämnat det liksom?
Ja, såklart, alltså, det var en stor karaktär och alltså, en helt fantastisk person liksom. Han har någon egenskap där han liksom får ihop gruppen. Så det är såklart att vi saknar väldigt mycket. Men sen är det som, ja, men alltid när en stor karaktär lämnar, då kanske några andra alltså tar några fötter, alltså kliver fram liksom. Så andra har klivit fram samtidigt som vi saknar hur mycket som helst.
Vem har tagit över rollen som roligast i laget då?
Det måste nog vara Karim Amal.
Ja.
Han är sjuk i huvudet.
Får utveckla lite.
Ja, nej, men han har en massa sjuka för sig. Nu har han någon kattbusiness där han säljer katter helt plötsligt. Ja, han har lurat på Gustav Lindgren än. Och det är nära att jag också är där nu med en liten kattunge.
Okej, okay. Fan, kattungen är det?
Jag vet inte vad han gör. Jag har ingen aning, jag har inte frågat heller. Men han har katter till salu i alla fall.
Ja, okej, okay, ja. Det har inte fallit hit än alltså.
Nej, men han har två kattungar nu och jag ska ju dit och kolla på dem. Som när man är oftast det är ju egentligen det värsta man kan göra när man är lite halvsugen, gå och kolla på ett, ja men, kattungar eller valpa. Man kan inte, alltså det slutar med att man går därifrån med en, ja, med en liten kattunge.
Så du kanske är kattägare?
Ja, kanske en liten kattpappa om någon månad.
Ja, exakt.
Dina kanske, Fredrik?
Nej.
Du kan hänga med.
Nej, det fanns
två stycken nu, så det är inte med till dig.
Perfekt.
Nej, det blir ingen med. Det skulle inte funka. Alltså. Det är en sak som är säker. Ni har ju också en ledig dag. Vi spelar in idag tisdag. Ni är ledig imorgon onsdag. Mm. Hur, du antar att du spenderar den med Rasmus Sörkvist?
Det lär det nog bli. Ja. Det lär det nog bli. Det ska vara fint väder imorgon med, så då har vi väl att bada på något ställe, jag vet inte.
Ja.
Var på Landa här igår. Ja, det var fint.
Mm. Fint. Jag tror vi är nöjda så och ska släppa iväg det här för en tisdag kväll och sen en ledig onsdag.
Ja.
Det låter fint.
Ja, perfekt.
Stort lycka till också på lördag först och främst och sen resten av säsongen.
Ja. Tusen tack.
Tack så mycket.
Trevligt.
Tack.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla. Ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.